Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Det är ju väldigt skönt att det är en kvällsinspelning. För Simon envisas alltid om att spela in på morgonen. Men jag gillar ju kvällarna.
Ja, jag också. Jag är inte trevlig på morgonen. Så.
En fall är det. Men du, jag har faktiskt en stor svart kaffe. Men jag ska ändå unna mig en.
Fan, det kanske jag ska göra också. Ja.
Spring och ta en. Har du egen kyl och allting?
Det tycker jag inte riktigt är... Det är lite tacky, skulle jag säga. Alltså inget emot clean, liksom, men att ha en hemma.
Ja, nej, det är väl lite... Vad ska man säga?
Jag är inget kafé.
Dumt. Jag höll på att säga dumt, för jag vet ju faktiskt att Pablo har en hemma hos dig. Ja, så jag ska inte säga någonting vad det är. Men det är fint i olika sammanhang.
Absolut, så kan vi säga. Så säger vi.
Vad blir det för smak nu då?
Nu blir det en clean citrus clementin.
Citrus clementin, den nya. Aggressiv öppning. Fan vad gött. Kvällsinspelning och båda dricker clean. Jag vet inte, jag tror att vi byter ut dig mot Simon hädan efter.
You're fucking out of here, man!
Ja, men jag säger upp mig från mitt jobb. Jag kan lägga ner paddeln, jag kan köra podd 100%.
Fan vad kul. Men vet du, bara för att nämna, Simon är ju i Italien, spelar VPT med Caetano och har ju åkt ut nu. Men han hade glömt sin dator.
Alltså, jag tänkte att kan det vara så här att Simon får höra, ja, Anna ska vara med. Han bara, Patrik, jag har glömt min dator.
Exakt. Jag bränt upp den.
Jag misstänker det, men han kanske behövde vila rösten lite.
Du skrämmer väl de flesta på toren, gör du inte det?
Ja, men ibland tänker jag att jag har kanske lite den auran av att vara lite arg av mig. Lite bråkig, sådär. Jag är egentligen rätt så snäll. Nej, jag är jättesnäll.
Du är lite en bad boy, fast, eller bad girl, kan man säga så.
Alltså jag är skitglad om jag kan få det epitetet. Det är väl fett och bra för tjejer att man får vara tuff också. Men såklart. Jag är väl... Alltså det jag är ju att jag har svårt att vara tyst om jag typ känner att någon blir orättvist behandlad. Jag eller någon annan. Och också om, jag vet inte, när saker inte går rätt till så har jag svårt att hålla käften. Mm. Ibland kanske jag skulle vara... Eller nej, jag tycker jag väljer mina strider ganska så väl.
Men det är lite osvenskt om man kan säga så.
Ja, det skulle väl många säga. Ja, men det är det väl. Men vad fan, någon... Alltså det är
det
ju
behövs
inte...
ju. Alltså det behövs.
Ja, det är ju ingens plikt att säga ifrån. Vissa tycker inte om konflikter överhuvudtaget och undviker. Vissa har inget behov av det. De kan bara lämna en situation där de känner sig orättvist behandlade och så här, jag lägger ingen energi på det. Men ja, för mig är det mer energikrävande att bara gå därifrån. Utan jag behöver säga ifrån, det får mig att liksom må bättre. Och då känner jag att jag har stått upp för mig själv. Så det är ju lite olika, jag säger inte att man ska agera som jag gör. Men det är olika sätt att förhålla sig. Och detta funkar för mig, oftast.
Generellt så tror jag att alla hade kunnat krydda på sitt civilkurage lite grann oavsett situation. Jag tror att alla hade det hade nog hjälpt samhället generellt.
Ja, alltså också lite för att det visar ju på att det är inte så jävla farligt att ibland säga att någonting är fel. Eller säga, du, det där, vad du, det du sa där, kan du förklara det? Det betyder inte, jag tycker inte om det, jag tycker du är en idiot. Men eftersom det är ganska osvenskt att säga ifrån, så kanske det landar det lätt sådär om man säger, om man ifrågasätter eller höjer rösten eller whatever.
Det är mycket lättare att bara hålla med och sen så i efterhand skriva i gruppchatten bara, alltså det sjukaste Simon, alltså ni skulle sett Simon.
Ja.
Så gör jag hela tiden i alla fall.
Ja, ja, men det gör jag också. Gud. Nej.
Slänga honom under bussen. Nej, men jag hör det.
Jag är dig enig.
Men det är väl bara bra. Men då, okej, men släng på dig skinnpajen här nu då så, och vässa knogarna så kör vi.
Si, si.
Vi kan väl anta att det är några som inte vet allt om dig utanför paddeln.
Mm, så, absolut.
Du jobbar med något, va?
Ja, men jag gör ju det. Jag jobbar som sjuksköterska på en psykiatrisk avdelning, så här slutenvård.
Ah, det var så du lärde känna Simon.
Precis. Han låg inne där ett antal månader.
efter SPT:n i Åby.
Efter att han fick kritik för sitt... Nej, efter att han fick kritiken för linnet.
Exakt.
Han tappar hela sin självbild och sitt självförtroende. Nej. Nej, men precis, så där är jag. Har inte träffat någon paddelbekant eller ovän där.
Tidsfråga.
Absolut, definitivt. Det är därför jag tror det, för jag är lite förvånad att jag inte har gjort det.
Eller hur? Men hur hamnade du där då?
Alltså att jag blev sjuksyrrad, det är en jävligt bra fråga. Alltså jag har jobbat med massa olika grejer och inte riktigt varit så, vill jag göra det? Nej. Vill jag göra det? Nej, jag vet inte. Sen så blev... Ja, jag är jättetraditionell. Jag gick i mammas fotspår. Hon är sjuksköterska.
Mm.
Så till slut landade jag med det. Och sen psykiatri tycker jag är skitspännande. Jag dras ju till så här mörker. Och sen är jag inte så mycket för sår och blod. Alltså inget problem med det, men det tycker jag inte är så spännande. Jag gillar psykfall.
Utveckla.
Får man säga så? Nej, men
jo, det får man väl.
Ja, men grejen är att jag tycker att det är spännande med personer som mår dåligt och höra hur de hamnade där eller hur de tänker, och framförallt också att se att hur de kan bli bättre. Och jag tycker det är så viktigt att snacka om att man mår dåligt, om man mår dåligt, så att det inte att det där klassiska att det inte ska vara tabubelagt och så vidare. Så jag har inget problem med att gå in i mörker och att liksom så prata med personer om jobbiga saker, snacka om döden eller sådär. Så därför tror jag att jag kan fylla en någorlunda vettig funktion där. Och sen så, om man jobbar inom vården, är det oftast med äldre människor, men i psykiatrin är det jätteblandat. Så det är också att det är att jag dras till det. Men,
blir lite mixat.
Exakt, men jag tror aldrig jag kommer jobba med något annat inom sjukvård, utan jag gillar psykiatri. Det är mitt kall.
Men är du sån som under gymnasietiden drogs till typiska rövhål för att du sen skulle fixa dem då?
Nej, så var jag inte. Det hade ju kunnat vara, det är en rimlig tanke. Men nej, alltså jag var lite så här busig, absolut, men ingen, alltså jag spårade inte ur. Men jag hade perioder när jag mådde rätt kass, och så tyckte jag väl att jag tyckte att det var dåligt bemötande mot personer som mår dåligt. Så då, någonstans där såldes nu ett frö, typ så, fan, jag ska jobba med det här och jag ska bli jävligt bra. Sen låter jag det vara osagt om jag är jävligt bra, men bara ibland kan man känna att man har gjort nytta för någon, och det är rätt...
Skillnad för någon, ja.
Ja, och det är rätt mäktig känsla. Ja.
Vad är den värsta typen då? För det måste ju ändå vara lite olika sorters typer som hänger där inne.
Ja, alltså den värsta på det sättet att jag tycker det är... Alltså jag har svårt med en patientgrupp. Det är ett så här personer med personlighetsstörning. Förr kallade man det borderline, nu kallar man det apes. Mm. Emotionellt instabil personlighetsstörning.
Apes.
Ah. Okay. Borderline är lite mer, liksom, det låter lite svängigare. Men vi kan kalla det. Nej, men det är typ som vuxna tonåringar som bara så här, Ena dagen älskar de dig, andra dagen hatar de dig, sen manipulerar de dig, spelar ut folk mot varandra. De är bara skitstöriga. Mm. Och vi är rätt, så här, vi som jobbar där är rätt öppna med att okej, vissa patientgrupper har man svårt för. Och då kan man dra sig då kan man backa lite och sen är man bra på andra. För de kan vara fett störiga. De kan så här sitta i läkarsamtal, så sitter man med som kontaktperson och så börjar de snacka skit om en. Bara så, ja, alltså Anna är ju, hon lyssnar inte alls på mig. Alltså hon frågar aldrig hur jag mår. Mm. Hon skrattar åt mig när hon går förbi. Man bara, vänta nu här gumman. Jag har hjälpt dig så mycket. Ja. De är värst.
Låter i princip som vilket kontor som helst.
Ja, det är kanske en litet...
Ja, det finns ju alltid någon som så här slänger en medarbetare under bussen för att ta sig själv lite högre och får allting att handla om dem.
Det är kanske representativt för en vanlig arbetsplats. Fan, då, ja, jag vet inte vad det säger om...
Var det därför vi hade vita rockar som arbetsplats? mitt förra jobb? Nej,
ska jag. Du var inlåst.
Nej, men okej, men det låter faktiskt spännande. Men hur mycket jobbar du på psyket nu då?
Typ... Alltså jag vet inte, halvtid kanske. Mellan 2-4 dagar i veckan. Men det blir, sen är jag är en sån jobbig anställd som bara, hej hej, fan, nu har förbundet bytt tävlingsdatum igen. Sen har jag väl...
Hej hej, jag har bojkottat SM.
Exakt, så jag kan visst jobba. Ja, så att jag jobbar väl knappt halvtid. Men jag har en härlig, min chef, hon är skitgod, hon har ingen aning om vad paddel är och bryr sig inte mycket. Men hon är väldigt tillmötesgående och medgörlig. Men hon kallar också sporten för bögpingis.
What did you say?
Ja, jag antar att det är så gött när det kommer från någon i vården, får man säga. För då kan man liksom inte riktigt kritisera det. För att ni ligger ändå på plus på vad det gäller karmakontot.
Eller hur, man får säga vad man vill. Nej, men hon är skithärlig. Ja. Och jag tycker hon är rätt. Alltså, någon gång så har hon bögtennis, tror jag. Och det tänkte jag, nej, det gillar inte. För det kommer alla så här tennisgubbar skriva under på. Men jag gillar bögpingis är fan bra. Alltså, för det är bara så jävla konstigt. Det är typ så, hon orkar inte lära sig vad det heter. Hon brukar säga så, Anna, när ska du sluta med din bögpingis och växa upp och skaffa barn?
Men hon kanske menar det som något positivt. Hon kanske älskar bögar och att hon menar att det är någonting jättepositivt.
Gud ja, det är det enda rimliga.
Försöker inkludera alla så inte vi kränker någon annan. Nej. Det har jag lärt mig är lätt hänt.
Men du, vi jobbar väl lite med humor här i podden, eller?
Men det måste vi ju. Ja, men jag menar det. Men
det är bra att du ändå reserverar dig. Jag gillar också homosexuella.
Ja, gud ja. Jag tror ingen tvivlar på det. Nej. Men herregud, jag har haft en tonåring som har bott hos mig ett par år. Och då i de här dataspelen, när han har fått frispel, så har det alltid varit så här att själsordet har oftast liksom leviterat mot liksom bögjävlar och sånt liksom, när någonting går dåligt. Ja. Och då har varit lite så här, och då brukar jag ju vara den som är inne och peta lite. Bara, men, vad betyder det då att det är någonting dåligt när de är bögar? Mm. Liksom, vet du, så här. Var lite jobb, den här jobbiga snubben.
Ja,
men och det är det ju såklart inte då, säger han.
Men det är intressant vad man säger, för att det är som när jag spelar, så om jag blir arg så dras jag ju till att säga fitta. Och det är ju inte... Och säger en kille det...
Säger du så långsamt också?
Så som jag sa nu.
Fitta.
Ja, visst, jag drar ut. Tycker det är viktigt att man hör varje stavelse. Hade en kille sagt det så hade jag säkert varit där och sagt till. Så där är jag lite motsägelsefull. Yeah. Men ibland har ju inte ord... Allting man säger har ju inte någon bakomliggande så här innebörd.
Men jag anser väl att man, det borde väl kanske vara okej då, eftersom att du själv ändå besitter en. eller vad vet jag. Men nu antar jag det.
What did you say?
Men vad skulle jag säga? Men för att jag själv kanske skriker inte just det, utan jag kanske istället
det motsatta,
skriker...
Liksom. Mm.
Det motsatta då, ja, precis.
Ja, men så kanske det. Det har jag inte ens tänkt på, att man kanske har rätt att säga sitt eget. Det kanske, ja.
Boys have a penis, girls have a vagina.
Bögjävlar får man ropa om man själv är en bögjävlar.
Ja, precis.
Då har vi fastställt regler här ute på banan. Snusen slänger ni i soptunnan.
Skickar du detta
till? Skriker, endast, jag skickar det till förbundet här.
Precis, till domarstaben så vet de.
Precis. Jag tror att det kan nog ta sig emot väl. De brukar ha nära till humor.
Fan vad produktiva vi är.
Eller Men hallå, är det inte läge då i där du är i livet att våga satsa på padden?
Jo.
Nu har du ju vunnit SPT här nu.
Ja, så nu är Sverige för litet, jag måste utomlands. Nej, men det... jo, det är, jag sitter faktiskt och smider lite sådana planer. Så absolut, ja, men jag ska testa. BPT.
Du verkar ha en skön chef som förstår charmen med bögpingis.
Precis.
Passa på, känner jag.
Det är bara kära. Bjuda in henne till någon bögpingistävling så får se vad det är.
Ja.
Nej, men jo, det är klart jag ska. Det kommer, jag lovar.
För man blir ju liksom... man vill ju inte bli gammal och ångerfull, eller hur?
Nej, alltså grejen är den att jag har väntat lite medvetet. Dels, alltså jag blir färdig sjuksköterska nu i år. Så dels vill jag säga, jag vill bli klar med utbildningen så jag har det om jag sen, när jag sen bryter benet eller vad som händer. Eller blir jag för gammal för bögpingis. Ja. Men sen har jag också, så har jag velat jobba lite för att... jag vet inte, det är en viss charm med att jobba med just det jag gör och spela paddel. För det är sådana jävla kontraster. Så på ett sätt gillar jag det, men jag känner att såklart så, jag kan inte göra paddeln fullt ut om jag jobbar. Och jag vill göra det, och precis som du säger, jag kommer ångra som fan om 5 år om jag inte testar det. Så,
ja, för du är ju inte svindålig ju.
Nej, jag har ändå vissa kvaliteter, det har jag sagt. Jag har ändå börjat känna det.
Du blir ju inte sämre, liksom.
Alltså jag tror faktiskt jag har rätt så mycket paddeln kvar att ge. Så ja, jag håller med dig
där. Det skulle jag säga också. Jag är ingen expert, va? Men
lite kan du.
Du har rätt många experter som brukar höra av sig med lite tips och tricks, är det inte så?
Jo, alltså senast idag fick jag en rolig fråga. Det är inget ont om den, men det var någon som frågade hur jag gör med mina träningsavgifter. För han så skrev han, så du ser ut att träna mycket, betalar du fast pris? För det måste vara jobbigt för dig ekonomiskt. Så det var ju fint och liksom omtänksamt.
Verkligen. Men jag tror att många undrar generellt om ekonomin som elitspelande paddelsproffs, liksom. Nu jobbar ju du ändå lite grann, men det, alltså, quick maths då, så fattar man ju att jobbar man 2 till 4 dagar i veckan och man lever på toren och lite annat, liksom, så är det ju svårt att kanske få ihop det.
Ja, men såklart så blir det ju en legit fråga på det sättet. Men nej, det, ja, alltså det största intäkterna är ju sponsorer. Så innan sponsorerna kom in var det ju tajt. Alltså det var ju, jag har ju hållit på rätt länge på svenska paddeltouren. Och jag har ju gått så sjukt mycket back de första åren. Det kan jag tänka mig att Simon också från början. Alltså det fanns ju typ inga prispengar. Och då fanns det inte riktigt några sponsorer. Man kanske hade någon... jag hade en jättefin en vän här i Malmö som har en körskola. När jag skulle åka på mitt första EM så hade vi snackat lite med honom. Och han var så här, det hade varit skitkul att hjälpa denna... så jag satt så här och käkade middag och tog en öl innan jag skulle åka. Var lite så här, fan häftigt, jag ska på ett mästerskap. Så kommer han in.
Tog en öl också.
Ja, men det var dagen innan, herregud. Och
Simon style, jag gillade det. Detta
är långt tillbaka. Det var på den tiden man gjorde så, när man var lite manjärna.
Ja, lite så, rock'n'roll.
Nej, men så kom han in där på stället och hade med sig 3000 kronor i cash till mig. Och så, och bara, här, kör hårt, du är grym. Så jävla fint. Så
det var, faktiskt, jag älskar cash. Fan, jag saknar cash.
Ja, eller hur? Och det var så fint, för han var så, du behöver inte trycka om du inte vill. Det är väl ingen nere i Portugal som bryr sig om min lilla lokala körskola. Så det var så det började.
Väldigt fint ju. Men jag antar också då att han gör körlektioner svart, för annars känns det konstigt om han har kontanter. Men det är en annan historia. Vi ska inte slänga han under bussen. Men shoutout till den svarta trafikskolan.
Jag råkar veta att han har... jag tänkte säga pensionerat sig. Det är han alldeles
för ung för.
Nej. Ja. Men han jobbar inte med detta längre. Och kan vara av de anledningarna kanske. Han har...
Ja, de är ju jobbiga skatterna. Ja. Det är de.
Ja, man kanske...
Men du har eget bolag eller?
Ja, men det har jag. Eller enskild firma än så länge. Men kanske ska fixa så att jag får ett
bolag.
Ja, men lite så. Men nej, men gud, det finns ju, nu finns det ju pengar för oss i eliten. Så det är ju jättebra. Det är ju fantastiskt. Och det är därför jag också känner att
men det är,
man kan skippa, kanske så småningom kan skippa jobbet för att det faktiskt kommer att gå runt. Liksom.
Mm. Ja, precis. Och man har väl också rätt att ta tjänstledigt i alla fall i 6 månader eller 1 år till och med för att man ska starta eget.
Ja, det, jag har fått höra det. Sen är det ju lite så som sjuksköterska finns det ju alltid jobb att få. Alltså,
så är det ju.
Det, jag hade ju kunnat säg upp mig denna sekunden och sökt ett nytt jobb nästa sekund och fått ett.
Nej, men exakt. Det är ju tacksamt ju. Det är bra att välja den typen av yrke. Mm. Men det är väl klart att du ska göra det.
Ja, men vad kul att du...
Vad ska du döpa ditt aktiebolag till då?
Framgångssagan AB.
Framgångssagan. Vet du vad mitt heter?
Nej, berätta.
Perssons lilla låda AB.
Ja, det var fint.
Nej, men jag eller hur? Det är så kul för att exakt den responsen får jag, du vet, när jag skickar en faktura någonstans. Så kan första gången oftast så svarar oftast den här ekonomigubben eller ekonomitanten svarar ofta så här, måste bara säga gud vilket fint och gulligt bolagsnamn. Så jag typ hamnar alltid överst, inte alltid, det finns några som är dåliga på att betala. Men väldigt ofta är det typ så här, ja men han måste vi ju betala.
Ja, för att du är så likeable.
Han ska ha, klart att han ska ha. Ja, men det är lite så här, Perssons lilla låda kan vi, måste vi stötta.
Men du, då kanske inte jag ska
skicka in dem.
Jag kanske inte ska ha framgångssagan för det låter jävligt kaxigt. Så jag,
det är nästan lite tvärtom. Jag, ja. Så det, ett tips är ju att du kör något annat, ja.
Lilla Anna... Och långa fabron, det kan inte vara, det är märkligt. Lilla Anna bara kanske. Nej, jag får fundera på detta. Jag återkommer.
Annas svajiga låda. Nej.
Annas brokiga karriär.
Hon måste också hjälpa.
Ja, precis.
Ja. Men okej, paddel då. Ska vi glida in lite? Ska vi navigera oss in mot bögpingelsen lite då?
Låt oss.
Stort grattis till senaste SPT:n.
Ja, men tack så hjärtligt.
Äntligen, eller?
Oh, ja, det är för fan vad härligt det var. Alltså, det var speciellt efteråt när jag stod bredvid banan och vi hade, jag och Amanda hade kramats och, så här, och skrattat och lätt och allt har vi gjort. Så tänkte jag, det är inte... Det starkaste känslan jag hade var inte så här, eufori eller glädje, utan den starkaste känslan var lättnad. Nej. Och typ så här utebliven besvikelse. Fattar du vad jag menar? Ja, att det precis. Var mer det att
för en... Den har du haft ett par gånger.
Exakt, att för en gångs skull inte förlora mot Barry och Sofia. Jag har haft mycket finalförluster också, mycket andra platser, både i år och förra året och förra året igen. Mm. Jag har ju varit den eviga så här silversmeden som jag någon gång kallat det. Nej, men så att, ja, otrolig lättnad var det, för att vi har ju känt länge att fan, vi kan slå dem. Men så har vi inte gjort och typ kommit längre och längre ifrån på sistone och sen börjat sätta sig i huvudet så här, vi kommer inte slå dem. Men
vad har ni gjort för att försöka närma er dem då? För ni jobbar ju på olika håll, eller hur?
Ja, från och till kan vi köra lite ihop, men det är inget strukturerat ihop. Mm. Så att det vi har försökt är att vara noga med en gameplan. Vi har ju tagit hjälp av Flyt och nu är han min tränare.
Okej, okay, det visste jag inte.
Nej, ja, men det är han. Det är, it's official.
Kör ni bara tittfinter då eller kör ni annat också?
95% tittfinter.
95% tittfinter,
ja. Och sen resten springer ut ur buren. Vilket jag har ju aldrig gjort innan. Så att det är mycket nytt för mig.
Men du kanske kan ta med Amanda på den springa ut ur buren.
Efter idag så kan hon behöva det, om du har sett på Instagram vad som hände.
Jag har sett att hon det var väldigt så dramatiskt, fick avbryta träningen för att jag skulle springa ut ur buren, men det gick inte så bra. Jag tänkte okej, shit, hon har brutit något liksom. Men hon blödde lite från fingret, gjorde hon, va?
Grejen är att jag bilden eller videon som åkte upp, den är inte riktigt rättvis, för det var faktiskt lite dramatiskt. Och
fan vad du backar din partner nu. Passa på så länge nu under bussen.
Nej. Hon var faktiskt...
hon är lite gnällrör.
Det var blodstänk över hela hennes bullpaddle-outfit. Och Ida Jarlskog, som var den fjärde spelaren, hon var skitrolig. Hon bara... Jag tror du förlorat rätt så mycket blod, Amanda.
Och bara så, oj, var det så pass?
Nej, det var det verkligen. Det var dagens överdrift. Men vi skrattade åt henne för att, okej, okay, typ 2 teskedar blod kanske. Men det var ändå lite, det var rätt tufft.
Ja, det var inte läge att fortsätta, man säger.
Jag kan säga så här, att alla, majoriteten av män hade svimmat.
Twilight Amanda.
Ja, alltså att hon är faktiskt, men nej, men,
nej, men jag hör
det blir okej, ju
då. Förlåt Amanda.
Ingen amputation eller något sånt.
Tillbaka då. Ni jobbar mycket med en gameplan. Om vi går tillbaka till själva finalmatchen, ja. Så kan vi inte bara börja, kan vi inte prata med den då, så kan du koppla in er gameplan i den då. Mm.
Okej. Allting började precis som vanligt med att jag blev bruten i min serv, och min serv brukar vara så här, vi vinner. Det känns som vi alltid vinner min serv, för att den är bra och Amanda är jävligt stor och stabil på nätet, liksom gör sig stor och artiker. Yeah. Men så det roliga var att jag säger innan vi ska lotta att vinner vi lotten så tar vi att vi returnerar, för att de väljer alltid att okay. Vi ska serva.
Lite psykologiskt.
Precis, men såklart förlorar vi lotten. Det var säkert Amanda som tappade den.
Antagligen.
Men ja, och jag börjar serva. Där, nu efter kan bli så, varför vi skulle bara tatta Amanda på serven. Men skitsamma, vi tog mig och vi blir brutna direkt. Men sen så ganska, sen håller de sin serv. Men sen tror jag vi bryter. Nej, sen håller vi vår. Ja. Och där någonstans börjar jag känna att men det här är inte den gamla matchbilden där vi bara slår bort oss och tror att vi måste försöka vinna varje boll på typ 3 tillslag. Utan ganska tidigt, ja, för det var det lite som var vår gameplan. Att nu ska inte vi gå in och tro att vi måste göra så jävla mycket. För att ja, Sofia och Barry är jättebra, men de är inte omöjliga. Alltså, vi måste ju inte spela som Patti och Ellie eller ja, Salazar Trea. Vi behöver inte göra det.
Nej, måste
det.
Inte spela perfekt.
Exakt, liksom. Utan vi kan ha lite is i magen. Men det är det felet vi gjort nästan alla andra matcher. Att vi slår bort oss. Det är inte att de spelar ut oss tvunget. Utan det är mer att vi gör för mycket. Och antingen får de kontuslägen så att ja, de kan spela ut oss. Eller så missar vi. Så det var, men så är det någonting, vi går in där och så vill vi absolut inte vara fega, så då lite slog vi bort oss precis i början, men ganska snabbt så kom vi ändå rätt på det.
Yeah.
Och sen vi förlorade ju det sättet, men det var, vi breakade,
vi tappade första sättet,
precis, vi breakade 2 gånger rätt så tidigt, så det var tufft att hämta från det, så att vi gick ändå ut efter första sätt och var så här, ja men vi är rätt inne i matchen,
vi där, liksom.
Ja. Om man kollar så lite på statistik sen. Min pappa är så himla gullig. Han har tittat matchen efterhand och för statistik.
Och, han gör det.
Ja, så himla fint.
Ja, roligt.
Ja, och vi har, i första sätt är det verkligen jättetydligt. Vi har, båda har många vinnare. Men vi har också mycket unforced. Så det är ett sånt där sätt som, det håller liksom inte i längden mot bra spelare. Det kan inte vara så mycket åt alla håll och kanter. Utan det är, ja, det är för mycket unforced. Nej. Helt enkelt.
Men vad var er gameplan i matchen när ni pratade ihop innan? Var det att ni, var det val att ni ville fokusera på att spela mycket på Barre eller på att,
nej, utan
försöka förflytta Sofia? Eller?
Ja, alltså det är när de var bak i planen mycket på Sofia, när de var fram mer på Barre. Men också när de var fram, jag försökte lobba ganska mycket på Sofia, så att, alltså lobba över henne. Det är väl hennes svaghet, är ju när hon är där nere i dubbelvägg och även med lobb. För ofta då gör hon en lite sämre lobb så att, mot Amanda, så att vi kan ta nätet. Så det var det absolut sen. Och sen när vi var framme, pressa Sofia. Så det var att hålla lite mer på henne. Men det grejen är att vi försökt många gånger. Men sen har hon spelat så jävla bra. Typ i vilshärad. Vi bara, vad gör hon? Hon 2 tillslag, sen har hon vunnit poängen. Helt sjukt.
Ja, men det är väl det också som gör kanske att man får lite mer unforced. För att Sofia har ju en förmåga. Hon har ju ganska bra räckvidd. Och fina händer. Vilket gör att hon får ju i princip över varenda boll. Och hon blockar ju mycket. Så hon driver ju upp tempot. Så till slut så blir det väl att man missar. Liksom,
ja.
För att den kommer hela tiden tillbaka.
Ja, och så tänker man så. Det enda sättet att vinna mot Sofia är att verkligen nå väggarna. Så börjar man spela på jätteliten marginal. Ja.
Små marginaler.
Precis. Ja. Så, men där i början på andra sätt så hade vi ju, jag tror typ deras andra servgrupp eller sånt hade vi, eller till och med första, 4 breakbollar, tappar alla. Mm. Nästa game, 3 breakbollar, tappar alla.
Och Golden också, exakt. Är så lätt.
Där började man också smyga sig in en liten tanke på vad då är detta är liksom förgjort. Vi spelar bra, kommer fram till breakbollar och sen blir vi så jävla mesiga. Så försöka tänka på det, alltså att man måste spela för att vinna poängen och inte så här vänta på att de ska missa. För att om det någon gång Sofia, alltså hon är ju så sjukt bra på viktiga poäng. Det är ju hennes superkraft liksom. Men sen lyckades vi till slut.
Ja, för hon får inga nerver ju. Hon har ju sån rutin. Exakt. Så att hon har ju varit i... Hon har alltid varit i en svår situation. Precis. Kan man ju typ tänka.
Ja, men absolut. Så till slut lyckades vi breaka. Och sen var det som att efter det, som att det bara så här... Vi bara släppte loss och då kunde vi fullfölja gameplanen. Och man såg lite hos Barre att hon blev lite frustrerad och inte...
Mm.
Ja, vi spelar alltså i sista set där tappar vi inte en enda boll i egen serve. Enligt min pappas statistik.
Nej, men precis, ni fick confidence ju.
Absolut.
Och ni både höjde tempot, vad jag såg från läktaren så kändes det som att ja, ni missar ju mindre, men det är ju det är alltid gött att vinna match när man missar mindre.
Ja.
Det är lite så det är. Men då det är också kanske att ni spelar med lite mer marginal, men att ni ändå kunde sätta tempot själv.
Ja.
Känns det som utifrån?
Ja, men vi fick ju äntligen den där känslan av att vi kan slå dem. Och då var det, ja, det var nu den här jävla lättnaden som bara kom in i oss också och fick oss att spela ut. Och som du säger, inte göra några onödiga svåra grejer, utan bara spela, släppa loss armen liksom och göra det vi kan.
Men vet du, var det lite frustrerande? Jag måste ändå fråga om det blev frustrerande att i efterhand så här, det kom ut så att Sofia var gravid och att det nu så här... Man tittar lite på, för nu börjar padden bli så pass att de försöker ju retas lite med rubriker och sånt liksom. Jag såg att Paddelfeber var ju snabba med att liksom skriva upp att det inte var någon slump att hon förlorade sin första final. Ja, men du vet.
Ja. Jo, men herregud, det är klart
att det låg något bakom.
Ja, men jag såg det och fick några så här som skickade till mig och bara såklart kom denna vinkeln. grejen att...
Jo, men precis. Och det är ingenting emot Sofia. Det är nej, inte hon som väljer de grejerna liksom, såklart.
Nej, absolut inte.
Och, vill jag bara förtydliga.
Ja, hon var ju rätt cool. Ja, men hon var ju rätt cool också i intervjun, för hon var ju bara så att jag känner mig bra. Jag är bara lite tröttare. Så hon är ju större liksom. Hon försöker inte... Även om det är väl klart att, alltså jag antar att det i någon utsträckning påverkar, det bör du göra, det vore ju märkligt annars. Men alltså, det är så mycket att vara elitidrottare, så här, det är så mycket det handlar om. Det handlar inte bara om, alltså det är allting så här, småskador och sånt, det är ju en del av hur väl man har förberett sig. Alltså det är så svårt att, det finns alltid små saker som gör att man inte är 100%, så ska man börja gå in på det så kan alla alltid... Så kan media alltid hitta vinklar som gör att man tar bort cred från någons prestation. Så det får man nog... Ja. Grejen är att det rörde inte mig så mycket i ryggen.
Nej, men det är bra.
Ja.
Ja, men ibland kan jag tycka att det är lite trist som när till exempel Bela Sanjo torskade i åttondel och vad det var, Almandi där, och de vann. Då var det ju inte de som fick rubriken, utan det var ju Bela Sanjo som fick rubriken att de torskade.
Ja.
Och det är ju liksom, det är ju oftast, det handlar om klick såklart, men det är ju... Det är ändå lite frustrerande att vara där när man är den som slår dem, såklart. Men det är ju inte sista gången du slår dem.
Nej, det är det inte. Garanterat inte. Nej, men så är det lite om man är lite underdog. Man får jobba ett tag innan rubrikerna handlar om en själv. Så det är ju intressant precis det du säger där också om World Padel Tour. För att, alltså, Sofia, det är klart att hennes namn det drar och hon har varit bäst länge, så det kommer handla om henne ett tag till, och det är så det funkar, och det känns ändå fine. Alltså man vet, man känner ändå själv vad man har gjort, så det rörde mig inte så mycket.
Det är bra. Men vad ska man göra för att komma innanför huden på det då? Vad för det finns ju säkert något du irriterar dig på.
Ja, herregud. Nej, men det är väl klart. Alltså, hela den här grejen av att forehandspelare kommer i skymundan. Den har jag varit rätt så trött på. Men har liksom nästan blivit typ immun mot det nu. Eller lite så att jag orkar inte ens tänka på det längre. Men det är rätt kul om man snackar med andra forehandspelare om det. Och alltså, även backhandspelare känner ju det. Att det har blivit ett... Att, man får så himla lite cred. Man kan spela, göra liksom, kriga igenom en match, göra sjukt mycket bra, men ändå är det ens partner som får cred för matchen, ja, och får cred, rubrikerna. Och, alltså, sen...
Man är lite vd-assistent som liksom har gjort powerpointen, och man har gjort alla möten, sprungit på allting, och sen så kan ju presentera, eller vdn göra en jättebra presentation av det man har gjort, ja. Och sen så är det ju den som då går och firar.
Ja, ja men, jo, men absolut.
Ja, men jag förstår vad du menar. Ja. Man är lite sidekick ju.
Man kan bli lite, precis, man kan bli lite fed up, men sen kan man också, alltså man vet, man lär ju sig sitt eget värde, och när vi spelar kan ju själva liksom skämta om att det är så. Jag tror det är lite, det är så man snackar om det, och alltså Håkansson är ju kanske en av våra bästa på att prata om det så. Men sen kan jag fatta också, jag kan få försvara honom och de som pratar om det på det sättet, på ett sätt, för att ofta är ju backhandspelare kanske de mer artister, och det är därför de hamnar på den sidan. Mm. De gillar att Precis. Springa ut ur buren, de gillar att smasha, de är spelar spektakulärt. Många av oss forehandspelare är, behöver inte stå i centrum.
Krigare.
Ja, men lite så. Alltså, det kanske låter klyschigt. Men så,
knegare. Ja, exakt. Vi är riktiga arbetare.
Ja, vi är vänsterpartister hela högen. Tror jag inte. Nej.
Nej, men jag hör dig.
Så vi kanske inte är i behov av det, den uppmärksamheten. Jag vet
Nej.
Inte.
Men sen, jag och Simon har pratat mycket om det, att det har varit en ganska tydlig utveckling på förhandssidan av att det går åt det aggressiva hållet.
Ja. Ja, gud ja. Det är skitroligt för sporten att det inte är så tydliga fack och sådär, att man måste vara på ett visst sätt.
Nej.
Men här,
man måste inte vara vänsterhänt heller för att kunna avgöra en poäng. Nej,
nej, precis. Men det snackade jag och André Schlüter om, min tränare, om senast idag, för att när vi kollar lite så här volleyteknik och sånt, och han bara, ibland ser du som du försöker ta i så jävla mycket, Anna. Så jag bara, ja... Han bara,
jag vill ju.
Ja, men precis. Han bara, men du får ju mer kraft om du inte gör det där. Så vi hade lite roligt åt det och tittade lite så här när jag spelade. Att jag får, alltså, ofta är det ju så här, less is more. Att det handlar inte om att svinga armar skitmycket och så. Men så sa jag det. Jag bara, men jag vet fan, det kanske är, för jag vet inte hur många år jag har fått höra så. Du måste slå hårdare. Du måste göra mer med bollen. Ja. Du måste avgöra. Du måste hårdare.
Vilka är det som säger det då?
Det är män på Instagram.
Är det så?
Som jag inte känner oftast. Nej, men
får du mycket DMs random?
Ja. So I hear it in the DM. Always, yeah, I see him. Det får jag. Ja, jo, men ganska mycket. Ofta när jag förlorat så får jag höra vad jag ska göra annorlunda.
Nej, men lite så, vadå, analyser eller folk som, eller
det kan
oftast
vara
snubbar som tipsar om hur du borde ha gjort.
Ja, eller och ibland är det så här, det är komplimanger också, typ så, gud vad bra du är och du har utvecklats, din bandage är fantastisk. Och man tänker så, gud vad fint skrivet, och sen kommer så, ja, för ett år sedan var den ju skitdålig. Man bara, you absolutely suck! Kul att få höra vad du tycker.
Det är liksom som att höra att man ser trött ut. Man bara, åh, tack.
Exakt.
Tack snälla. Jag känner mig jättemycket piggare nu faktiskt.
Ja, det är en klassiker också. Ja, men lite sånt och lite tips. Alltså, och mycket säkert skrivet ur välvilja. Men ibland kan det bli... Alltså, jag skojade med André Schlüter och Kristoffer Persson som också kommer att träna mig. Vi skojade idag om att härdan efter när jag får sådana så kommer jag skriva så, tack så mycket för din feedback. Jag vidarebefordrar detta till mina tränare André och Kristoffer. Och sen kan ni...
Men hur hanterar du då? Svarar du på allting eller?
Nej, jag svarar ingenting.
Ja, okej.
Okay. För det har jag gjort ett val, för att jag vill inte gå in i det. Jag hade kanske inte varit så trevlig i mina svar om jag hade svarat.
Nej, okej. Okay. Men det är en medveten strategi att du svarar inte på så många.
Ja. Alltså,
men det kanske är klokt, för annars väcker man ju lite lätt en björn liksom. Att man måste svara på nästa svar också.
Precis. Och vissa kanske bara vill liksom typ få lite uppmärksamhet eller någonting, och det vill jag inte ge. Men det är jag, alltså, oftast, jag kan skratta åt det för det mesta, men jag kan ändå störa mig, för jag har svårt att se att männen får, det har varit intressant att kolla med Simon, men om han får paddeltips från alltså hobbyspelare, från amatörer i Sverige. Jag tror inte det.
Tveksamt,
ja. Nej,
och det är ju väldigt märkligt. Tror du inte generellt att det är så? För att du vet ju att det är allmänt känt att varenda medelplussare anser sig själv vara liksom ett steg ifrån, en blomma mindre ifrån att spela liksom på högsta högsta toren i SPT liksom, ja. A-klass.
Jag trodde du skulle säga högsta
toren. De hade ju spelat A-klass.
Ja, ja, om de
nej, men de hade ju spelat A-klass om de inte hade jobbat helt
i
typ.
Om det inte varit den där knäskadan i korpen.
Ja, eller liksom att det kom någon liten unge för två år sedan som de måste liksom ta hand om ibland och sådär.
Jag kan inte låta bli avundas det självförtroendet.
Nej.
Det måste ju vara skithärligt att gå runt och känna sig så jävla bra och titta på SBT damer A-final och känna så, ah, jag besitter ju en del kunskap som de här tjejerna behöver.
Men tror du att alla nästan, jag tror att de flesta killarna anser att de hade liksom vunnit mot tjejerna, tror du inte det?
Jo, det har du säkert
rätt i. Av de som kollar.
Och där är det ju lite mycket, alltså där är det ju liksom, vad heter det, vetenskapligt jobbigt för oss. För vi är ju lite mindre, vi har lite mindre muskelmassa, sämre räckvidd och så vidare. Så att ibland får man ju se sig slagen av killar som inte alls egentligen kanske tekniskt, eller de kanske inte heller strategiskt fattar sporten. Och det gör ju då att vissa killar kan ju inte heller då fatta att men jag vinner på min fysik, utan jag är en bättre paddelspelare. Mm. Så, det är tufft läge för oss brudar.
Men det är också lustigt att om man nu tänker muskelmassa och annat liksom, så varenda en av dem som man själv ser av de här som potentiella elitspelarna, om inte det vore för annat liksom, de är ju inte jättenära att kicka ut 3 av 10 liksom, eller 1 av 10 för den delen.
Kan jag ska bjuda in dem till en match eller någon slags tävling?
Kan vi inte göra det? Kan du inte samla dem och så kör vi liksom en liten god turnering? DM Open.
Skitbra idé. Du är så här konceptansvarig här, hör jag, för du har jävligt bra idéer. Så lätt. Och kan inte jag få vara så här person som bara går runt och ger tips då?
Det var ganska kul exempel faktiskt, för du vet, när jag är ju relativt ny på paddel som du vet.
Ja.
Jag har ju spelat 2 år nu och liksom så här ordentligt, och jag var ju ganska generös. Jag la ju ofta ut, jag filmade nästan alltid när jag korgade och sånt där liksom, och så la jag ut på min story och lite annat liksom. Och när jag var helt ny på det här liksom och kände inte så många, då var Husfeldt faktiskt var ju väldigt aktiv med, och han tog till och med print screens på min story och skickade till mig och skrev vad jag borde göra istället. Alltså, jo, och jag var så här, jag var helt så här naiv, jag var bara tacksam, typ tänkte okej, fan vad snällt. Och så där tänkte liksom, fan, han
måste vara jävligt vass.
Liksom. Ja. Han måste vara jävligt vass. Och sen behöver vi ju inte avslöja vad jag, nej men, och sen kanske inte. Men å andra sidan så måste man ju inte själv kanske behärska allt för att kunna ge lite tips. Men jag tror att det är ett ganska talande exempel för väldigt många där ute, att man i sitt huvud vet hur det ska gå till, men man kanske inte kan utföra det själv riktigt.
Ja, ja, definitivt. Men sen är det så roligt, för det finns ju, bara för att man kan slagen i en sport så betyder det inte att man är bra. Och det tycker jag ibland man hade velat förklara för personer som vars Instagram ser ut som att de är bäst i Sverige på paddel. Och så kan de typ inte läsa en vägg. För att, jag menar, jag kan väl också stå en passning i fotboll, och med lite tur kan jag sätta några straffar på rad utan målvakt i då. Men det gör ju inte mig till en fotbollsspelare. Nej, alltså, det är klart att jag kan börja spela i fotboll, är ju en fotbollsspelare, men det gör ju inte att jag är bra bara för att man behärskar en sport. Är man inte bra, men det känns vissa som att
Nej, men det är en bra liknelse, för det är lätt att göra en, det är lätt att göra en video där man skjuter en frispark i mål, ifall det är, alltså,
precis,
ifall man kan filma ett par gånger liksom.
Exakt, och alla kan väl att man kan göra en bandage, det är skitroligt, det jag underskattar liksom. Det är väl grymt att man kan göra det, men det betyder ju inte att du behärskar spelet. Och det är så att vissa har en diskrepans där, att de så tränar lite korg och sen kör de en match och bara, varför vinner jag inte? Jag tycker jag har så fin vibbora. Eller man bara, men alltså, det är inte
så. Nej, men det var väldigt uppseendeväckande, tänkte jag, när jag var ner på M3 första gången med Simon. Och då kör de ju korg på någon bana liksom. Och så står ju först LeBron, och sen så står Galan, och sen så kliver liksom, sen kliver Simon in, och sen kliver liksom Yangas in. Det är typ ingen skillnad från korg på deras. Och ändå är det rätt stor skillnad på deras slag i match.
För det är så, alltså, precis. Och det är det som är. Det är så mycket annat spelet handlar om än själva slagen i sig.
Verkligen. Och det är också så här att folk har liksom ingen riktig förståelse heller för det mentala i det. Att Man kan ha spelat 2 dagar. Det kan vara liksom mycket annat som gör att... För det, nästan allting i padel handlar om fokus.
Ja.
Jag menar, du har ju spelat i många år och alla du möter är ju duktiga. Så att alla kan ju spela.
Ja.
Om man bara liksom objektivt sett kan spela.
Mm.
Men man kan ju ha olika fokusnivåer. Och det vet ju man ju. Det är ju typ det som gör att Stjärnbom Frey är så bra. För att de tappar nästan aldrig under 75%. Utan de ligger alltid och taktar på 80. Så när motståndarna går ner helt plötsligt till från 95 för att de är bättre till 70. Då får de läget. Då får de en breakball och då tar de den. Mm. De tappar sällan...
Men
man själv vet ju själv liksom att Dani säger det väldigt ofta när man tränar så här att han skojar liksom att okej, du får 10 bollar och du får betala mig 10 lax om du missar en av dem. Och då du fokuserar ju bara på den bollen liksom.
Mm.
Och då går det. Men det är ju svårt.
Ja.
Dag 2, match 4.
Ja.
Att varenda boll ska vara värd lika mycket.
Ja. Och det säger ju jättemycket om dig som spelare. Huruvida du definierar dig ju mer hur din lägsta nivå i matchsituationer ser ut. Det definierar dig mer än din högsta nivå. För att det finns många som kan vara högt uppe och snudda bitvis. Men vad händer däremellan? Så det är precis som du säger, med Victor och Pierre, det är ju de skitbra på. Det tror jag, det har jag och Amanda snackat en del om, att det har varit vårt problem att vi spelar skitbra stundtals, men vi gör ofta har vi inte gjort det samtidigt, utan en av oss spelar bra och den andra dippar. Så det har gjort att vi har hållit en någorlunda nivå, men vi har liksom bara väntat på det här, kan inte båda bara spela bra samtidigt? Och det,
samtidigt.
Ja, och det lyckades vi få ihop nu i semifinal och final, så det var kul.
Men på tal om Amanda då, hur, för ni känns ju som väldigt goda vänner.
Ja, absolut. Jo, men det har vi blivit.
Hur började den sagan, om man säger?
Jag spelade på Paddle Court No. 9 i Höllviken. Jag hade ju spelat där med Bill.
Så gick du in på Tinder?
Så gick jag in på Paddle Tinder. Och så stod jag riktigt så här unga. Jag bara, så nu vill jag ha en riktigt ung tjej. Riktigt lammkött vill jag ha. Under 18, tror jag.
Alla relaterar. Alla relaterar som du ställer.
Nej, men Billy hade tagit ett steg tillbaka för barn och skaffande och sånt där. Jag behövde en ny partner och så ryktades det om den här unga, det här lammköttet som höll till där nere. Och jag hade mött henne i någon tävling tidigare och ja, visst hon kunde spela, men kanske inte var så mycket mer än så då. Men så bjöd vi in henne, jag och min tränare då, bjöd in henne på träning. Och jag tror, alltså efter bara några matcher så fick jag lite så här, helvete vad bra hon är. Okay. Inte direkt, det var några veckor där jag var lite så här, okej, this is gonna take a while, vet jag att jag tänkte först när jag tänker tillbaka. För jag minns att jag sa till min tränare typ så, det har ändå gått bra med Billy, jag har fått lite prispengar, det har börjat ticka på. Nu kommer jag ju få gå stå tillbaka en tid här. Där fick jag ju väldigt fel, för det gick ju snabbt för Amanda.
Det gick jävligt snabbt för Amanda.
Jävligt snabbt.
Samtidigt som att hon har långt kvar liksom, och hade långt kvar. Så där. Men det gick ju snabbt för henne verkligen.
Ja, snabbare än vad någon kunde tänka sig också. Och det var ju det som hände, att jag ganska snabbt bara så här, bara jävlar vilken nivå hon har i sig. Och den är jag ju fortfarande, den är ju helt jävla sjuk som hon kan spela ibland. Men jag märkte det tidigt, sen var det ju, då var det ju jävligt svajigt. Så här fram och tillbaka, men ändå, jag minns vår första tävling ihop, det var också på Helsingborgs paddel, så mötte vi spelade en match och vi vann ganska komfortabelt, sen mötte vi då spelade Emmy Ekdahl och Åsa Eriksson ihop, och då tänkte jag att ja, men det här blir ju tufft, men det blir ju en kul så här utmaning, och men det, alltså, vi har tävlat länge så här och Amanda är så ny i detta och hon har bara spelat B innan B-klass. Och så går vi och vinner den.
Borde inte ha en chans.
Nej, men exakt. Men vi lyckas vinna den i 3 set. Och Amanda... Alltså jag var typ rörd till tår efteråt. För jag bara, fy fan vad cool den här tjejen är. Hon är... Då var hon typ 17 och bara gick in där och bad inte om ursäkt för sig själv. Och så jäkla mogen spelare.
Ja, men hon är väldigt modig tjej ju.
Ja, herregud.
Väldigt mogen för sin ålder fortfarande.
Ja, hon är mer mogen än mig. Vi möts någonstans. Det är därför vi funkar så bra. Jag tror att vi... Någonstans på mitten.
Ja, okej. Okay. Och så fortsatte ni därefter, därifrån?
Precis, liksom. Sen, det var precis innan pandemin. Sen kom pandemin, så var det inga tävlingar. Så då hade vi rätt mycket tid att träna ihop oss. Och sen när det väl satt igång igen så gick det ju riktigt bra, för det var ju SM och vi tog ju två eller en eller två SPT-titlar tror jag, och ja men fick, ja det gick jävligt bra. Och sen var det ju sen kom det ju någon liten dipp, och jag, där tror jag lite det handlar om att det gick så jäkla snabbt för Amanda att bli bäst, och vi har snackat om det också, och att det är hon, allt som skrevs om henne och alla som drog i henne, och att det blev lite att hon fick lite exakt kalla fötter nästan och bara shit, och att hon inte hängde med, vilket är fullt det jävla rimligt. Snabbt, ja. Och hon är och så den unga åldern, och bara från att ha spelat B sen ett år senare så är du liksom på alla löpsedlar och på alla affischer, och alla vill vara att du ska
också
vara
det här rätt. Framtidshoppet liksom, ganska mycket tyngd på axlarna.
Verkligen, och det, ja men hon hade så mycket alltså, och visa varje tävling, medan jag då som ofta, nu är det annorlunda, men innan har varit rätt mycket i skymundan och inte lyfts fram, så att jag har liksom aldrig känt att jag behöver gå in, utan jag har mer, ingen har tänkt så att jag kommer göra några stordåd, så jag har haft ett liksom skönt utgångsläge att gå in på banan. Medan hon då hela tiden skulle gå in och bära upp vårt lag, så hon hade blivit någon bild av. Och det är inte så jävla enkelt för någon så ung. Men sen gick det ett tag, och sen har vi jobbat oss tillbaka och fått en liksom, denna säsongen har ju varit lite brokig, men nu, just nu bra. Efter senaste tävlingen.
Fan vad kul. Men det känns ju på ett privat plan som att ni har klickat väldigt bra, och ni har, ja jag skulle säga vi, men ni har väl också väldigt kul ihop.
Vi har skitkul ihop. Vi har ju verkligen blivit kompisar, och det är väldigt fint.
Hon är ju väldigt likeable, om vi nu ska ge henne, hon alltså, för jag tror att folk har samma uppfattning, men hon är ju,
hon är världens snällaste, hon är ödmjuk och ja.
Nej men precis, det slås ju av mig varje gång att man efterhand man bara, just det, hon är ju inte, hon är ju så pass ung. Alltså vet så här, man glömmer ju av det varje gång man umgås med henne.
Nej men jag vet att någon gång, jag tänker ju inte. Nej men någon har frågat ju så, men då hänger ni, alltså vi brukar ju inte hänga utanför paddeln, men vi har, det händer liksom. Och någon som varit så, men inte det, hon är ju så himla ung, men det är ju klyschigt, men att den åldern spelar någon roll, men i detta fallet så gör det verkligen inte det, för vi funkar skitbra, och ja, alltså det är inga konstigheter där.
Nej men hon är ju, och hon är bra på banan, och hon är rolig på fest, och hon är en bra kompis.
Exakt.
Vad ska man
de
säga?
De tre parametrarna.
Tre av tre. Ja. Men du, jag frågade Amanda om några små grejer om dig bara.
Ja, spännande.
För jag tyckte att, ja men jag ville ändå bara liksom kolla lite grann med henne, och hon sa ju så här att utan att överdriva så är Anna den sämsta vi har. Vi är denna veckan sponsrade av Hyper! Nice va Simon? Simon? Hallå Simon? Vet du vad Pepe? Jag har ingen dator med mig, och du är 100%ig vad det gäller bets, vad det gäller volley, backhand volley, stoppbollar. Där är du bäst. Så jag känner lite att jag lämnar åtsen till dig denna veckan. Och lycka till med betsen. Jag var ju så himla dålig förra veckan, så det är bättre du kör denna veckan. Du hade ju rätt förra veckan med LeBron Galan. Så jag som nummer ett i Sverige lämnar över det till dig, Pepe. Lycka till. Ja, men tack snälla Simon, tack snälla för de fina orden. Och vi är ju sponsrade av Hyper. Vi har en VPT redan till helgen såklart. Det är Sardegna Open är igång just nu. När vi släpper det här så är vi ju inne i, då har ju åttondelsmatcherna spelats. Och som vanligt så är det kvartsfinalerna på fredagen, semifinalerna på lördagen och grande final på söndagen. Så glöm inte att kika in oddsen som släpps alltid innan, kvällen innan eller på förmiddagen, morgonen innan matcherna. Jag tror ju på damsidan att Gemma Tadei och Alejandra Salazar kommer ta revansch. De är sugna på den, och givetvis så är ju LeBron Galan ett farligt hot, men det är inte omöjligt att Lima Tapia kommer kunna stå emot denna VPT, för jag tror att de har fått en okej lottning, för att Lima och Tapia ligger på andra sidan trädet mot LeBron Galan. De ska ju såklart försöka vinna mot Bela Sanjo, vilket inte är en lätt match om de går vidare. Men jag tror ändå att de har chans att ta revansch. Så kika in på Hyper och missa inte att spela på matcherna. Sen har vi en ny VPT redan nästa vecka i Barcelona, en Master. Så att det kommer vara massa goa odds. Chic in Hyper, och vi tackar. Och tack snälla för de fina orden, Simon. Ja, det är lugnt, Pepe. Bra, lycka till. Du var ju så jävla bra förra veckan. Ja, tack, det räcker nu, Simon. Och Simon, glöm inte att man måste spela ansvarsfullt. Man behöver vara 18 år, och besök stödlinjen.se. Men tack ska ni ha, tillbaka till avsnittet. Och tack snälla, Hyper! Utan att överdriva så är Anna den sämsta vi har på att boosta i väggen. I alla fall med forehand.
Ja, det kan jag fan inte säga emot. Alltså. Och tänk då att man kan så här, vara svensk mästare och ysel på boost.
Det, men det är nice ju. Då har du ju verkligen... Då behöver du inte läsa fler DMs, då vet du vad du ska jobba på.
Ja, men det är bara att se till att bli jävligt snabb på att springa bak och vända. Så slipper du boosta.
Ja. Men gillar du inte glas generellt, eller? Det känns ändå stabilt där
bak. Jag älskar glas. Det är det som är. Alltså, det är bara att, nej, men ja, alltså, det är jätteroligt med boosten. Jag minns någon träning på number 9 när jag skulle träna forehand boost och kämpade som fan med från en jävla höjd i lobben liksom, i boosten. Medan Amanda gör några forehand boost och vår tränare då Jonas bara så här, ganska snabbt gick vidare till Amanda kör backhand. Amanda kör backhand drop boost. Anna jobbar vidare med forehand, försök få höjd i loven. Okej, okay. Känner mig omsprungen här.
Men det är okej. Precis.
Men jag ska prata med André om att ta ner lite på tittfinten och lägga in lite mer boost.
Lite mer boost, ja. Precis. Men egentligen ett litet trix är ju att skapa kondens på glaset.
Nu tänkte jag, ska du ge mig ett tips nu efter vår långa diskussion här?
Ja, men jag tänkte skriva till dig i DM, men jag kör direkt i podden.
Ja, men det var bra, kondens.
Du svarar ju inte på DM, så jag tänker att det är bättre att jag säger det här när jag får chansen.
Ja, perfekt. Ja, kondens, jag jobbar på det. Det problemet är ju nu, när jag väl får busläge så tittar jag lite på Amanda så här på referin och så ser jag att hon skrattar.
Who are you laughing at? Don't fucking laugh at me!
Det är true story.
Så att, men du, Amanda bad mig fråga om en liten incident under EM i matchen mot Holland.
Såklart, ja. Ja.
Men det är väl också, tyder väl också på bra vänskap när man kan bli riktiga ovänner också.
Ja, men det kan hitta till. Åh gud, för några sekunder under den här matchen så tänkte jag kommer aldrig mer spela med henne. Aldrig, detta är sista matchen någonsin. Nej, men så här var det.
Det tror jag i och för sig alla kan relatera till. Ja. Men berätta gärna vad som hände.
Ja, men vi var väl någonstans, vi mötte ju ett holländskt lag som vi hade slått i individuella klassen, ganska enkelt, typ 1-2. Så möter vi dem i lagmatch. Vi har 0-1 i ryggen, så vi måste ju vinna. Detta är typ kvart, tror jag.
Bara för att förtydliga då att 1-2 betyder att ni vann med 6-1, 6-2 då.
Bra.
Ja, jag bara tolkar lite till dem som sen... Till de medelplussarna.
Bra. Jo, okej. Okay. Sen, vi förlorar första set. Och om jag ska vara lite... inte ödmjuk, så kan man väl säga så att just min kära partner Amanda träffade inte anläggningen i första setet. Utan...
Nej, ja, men det är väl verkligheten. Det streamades ju.
Ja. Och sen blev det andra set och det fortsätter lite i den riktningen. Det är lite bättre.
Och då är det ändå en viktig match, ska ju tilläggas. För vi har förlorat första matchen och ni har förlorat första set. Så tappar ni ett set till så är Sverige borta.
Liksom. Ja, då har vi åkt ut i kvartsfinal och det ska vi inte göra. Och vi är inte sugna på vad de som... fuckar upp heller,
syndabockarna,
kan man ju säga.
Nej.
Så att där någonstans så Amanda kan ju bli lite arg på banan, som säkert många känner till. Och jag är ju stoneface. Jag är såhär, visa inte motståndarna att du mår dåligt eller att du kämpar eller att du har en dålig dag. Bara håll det inom dig.
Nej.
Och Amanda gör något enkelt misstag och ställer sig i, går mot sitt hörn och svär eller vad hon nu gör. Säger.
Hon brukar skrika samma sak som du faktiskt.
Ja, men ja, precis. Så det gjorde hon säkert. Och så börjar hon väl så här, kanske slå racket lite i glaset. Alltså hon är väldigt inne i sig själv. Hon är jävligt förbannad. Och jag tänker bara på liksom, jag är bara så här inne i mitt, så nu ska vi inte visa. Och vi har precis blivit GM till dem, så vi ska gå ut ur från banan, så att jag går fram till henne och försöker så här få tag på hennes hand och säger typ så, skit i det, släpp det, kom nu, liksom. Så här. Och så drar jag lite i handen och hon bara du rör fan inte mig, släpp mig. Can't touch this. Can't touch this. Och jag släpper givetvis sen och bara wow, okej, okay, absolut.
Men varför var hon så arg på dig då?
Hon var ju arg som fan på sig själv. Och så ville hon inte bli, alltså för hon säger själv det, när jag blev förbannad, vi har ju pratat om detta efterhand, hon vill bara få bli arg, få det ur sig och så går hon vidare. Och det måste jag respektera, precis som att hon liksom, får respektera att jag är stormfist, jag kommer inte stå och skrika när jag blir sur. Så att om hon hade gått fram till mig och sagt, Anna, visa känslor, skrik mer än könsord, så kanske jag också hade reagerat och bara, nej. Men ja, det var ju, jag blev lite chockad, för jävlar, den liksom väna.
Men upplevde hon det som att du typ inte brydde dig då, liksom att du var liksom lite så här nonchalant och
jag,
bara...
Jag tror inte det, utan det var nog mer att jag liksom kom in i hennes liksom sfär, att hon ville vara för sig själv.
Zon.
Ja, exakt.
What are you worried about? I'm in a zone, man! I'm in a fucking zone! They're pissed off, I'm in a zone!
Och bara så här, kom inte och säg till... Jag tror det var typ så... översatt, det kommer inte att säga till mig vad jag ska göra eller hur jag ska reagera, låt mig vara.
Ja, men lite tonåring ändå ibland där, det var ju bra ju.
Ja, jo, men,
och, det finns.
Så vi gick ut i sidbytet och Marie började snacka och Marie märker att hon är liksom lite labil och jag typ så här, jag tittar ju typ bort och bara tänker så, jag skiter i den här fucking matchen.
Jag tar flyget imorgon.
Ja, men liksom. Typ, alltså, jag kommer aldrig mer att spela med henne, man beter sig inte, alltså jag är ju jävligt arg. Sen går vi ut och då börjar hon spela ganska mycket bättre. Men jag är ju inte fram och high-fivar. Jag bara så här, alltså ignorerar henne. Så att det är jävligt konstig stämning på banan. Vi brukar ju så här high-fiva efter varje boll och snacka lite. Så här.
Yeah.
Men sen när vi vinner ett 2G och det är en riktigt bra boll så går jag fram. Men jag vill så himla gärna så här high-fiva och bara lägga det bakom mig. Så jag bara, är det okej att jag rör dig nu eller? Och då börjar hon ju skratta och jag också.
Fan vad gött den
var. Ja, och där är det som att så, ja, nu lägger vi det bakom oss. Och sen vann vi.
Alltså det är ju typ så, det är väl, jag tror att det är ett bra tips i alla relationer tror jag. För ofta så börjar man bråka om små grejer när man typ är hungrig.
Ja,
och sen så minns man inte varför man är sur. Och så är man bara fortsatt sur. Där ska man nästan bara vika hän. Man får dra ett Göteborgsskämt eller något. Och så är man hemma.
Ja men faktiskt. Och att vara alltså, paddelpartners. Det är fan som att ha en relation ibland. Så precis som du säger. Det är, ibland får man. Alltså, man kan inte agera på alla små irritationer. Och man får lite överseende. Och ofta,
det är jävligt svårt alltså.
Ja det är typ det svåraste med sporten. Att man är två. För att är man typ tre eller fler. Kan jag tänka mig att då är det mer, då är lagsport en annan grej. För att alltså, då behöver du inte vara så tajt med alla. Men här är det så tydligt. Ofta en som spelar sämre eller bättre. Det är ju en. Om man förlorar en boll är det ofta en som har missat. Eller typ gjort ett upplägg. Eller inte hunnit med. Så det finns ju alltid tydligt vem det är som inte gjorde bra ifrån sig eller sådär. Så
det är mycket lättare om man är tre eller fler kan man alltid gadda ihop sig och slänga någon annan.
Ja precis. Men här är man ju ensam och tillsammans hela tiden. Så, ja. Men sen, vi vann ju matchen och jag tror det var ju också viktigt för vår fortsatta relation tror jag. Att då kunde man liksom såhär, vi kunde skratta åt det och vi snackade om det en del för jag tror framförallt Amanda, jag såg någonting i henne så här, det var lite så hundögon typ att hon skämdes lite samtidigt
hon visste att hon hade gjort lite fel.
Exakt, samtidigt som jag var så här, vad fan, det var väl bra att du sa till, jag ska låta dig vara, vill du vara arg, var det bara för att jag, som jag var inne på, bara för att jag har en viss approach på banan, kan inte jag tvinga henne att ha den, så det var ändå bra att det hände.
Det var moget av er båda ju.
Oh, vi är så mogna, Sveriges mognaste par.
Men å andra sidan, så hade ni torskat den matchen så kanske ni inte hade varit polare idag. I ett parallellt universum så är ni ovänner just nu.
Ja, uff, vad tråkigt det hade varit. Nej, jag tror.
Då hade vi inte haft den stökiga middagen som vi hade i lördags.
Det hade vi inte haft. Och det hade inte, dessa frågorna från Amanda hade inte kommit upp. Det är massa som inte hade hänt.
Det är mycket som inte hade hänt, ja.
Ja, nej, vi hade rätt lite.
Det hade. Och vi hade haft en stökig middag oavsett.
Absolut. Det är vi för bra på för att inte ha.
Vi är ju det.
Ja.
Nej, men det var trevligt. Ah, okej, okay. Så det var det som hände. Men vad skönt att ni redde ut och vilket bra EM ni gjorde. Och vad kul det var att få vara på plats.
Ja,
och heja på er.
Det var fint att ha dig där och att det var lite svenska på plats. Det var mycket med arrangemanget som var under all kritik. tråkigt att prata verkligen. Om. Men det var ändå, alltså man fick ändå en viss, just att det var i Marbella där många turister och många hänger exakt, så var det ändå en alltså ganska gemytlig vibe. Och jag och Amanda hade mycket fina, ja men gjorde, tog några skalper och laget hade lite härlig stämning och det var sådär gött som ett mästerskap kan vara.
Det var jävligt fint. Första kvällen var ju så här härlig när alla herrarna stannade kvar också och hejade på er.
Ja, jag var inte det den här Hollandsmatchen.
Det måste varit den.
Jo, det var det.
Jo, det måste varit sista matchen. Ja. Tredje matchen, va?
Exakt. Det var skit. Nej, även under vår, för att då visste de ju om inte Amanda och Anna tar sig samman nu så går det käppet åt helvete. Och kanske att det också påverkade Amandas reaktion. Att det, hela damlaget var där. Hela herrlaget var där. Björkman hade till och med gått och ställt sig liksom, lite så demonstrativt med armarna i kors och tittat på oss.
Så att han syntes liksom.
Lite som, kom igen nu. Ni kan bättre. Skäm inte ut er.
Ja, det var jäkligt kul. Det var jäkligt kul att få uppleva det med er. För det var sånt kan jag tänka mig när ni en dag blir äldre och lägger ner, så är det ju oftast sådana grejer man minns.
Ja, då kommer jag sitta och bläddra igenom Instagram och Instastories och titta hur, tänk vad fina vi var.
Tur att det finns.
Ja.
Tur att det finns.
Ja.
Kan kolla på min vlogg.
Och tur att du finns, Patrik, som förevigar det.
Nej.
Jo. Herregud.
Jo. Nej, men.
Jag kollade, det var någon, jag scrollade på så här, tillbaka på någon spelars konto om dagen och så tänkte jag på det, att fan vad fula bilderna var förr. Eller nej, så här, fan vad fula alla spelare var förr, tänkte jag. Det har hänt någonting, har alla gjort Botox och nej, jag skojar bara. Men det är så mycket roligare att få ha alla dessa fina bilderna. Jag tänker på det med så här, jag följer ju många tennisspelare på Instagram.
Ja, och om du, så jäkla feta bilder.
Inte om du spelar på svenska touren.
Nej, förlåt. Ja, jag kollar bara på...
Ja, men där är det ju sjukt fett. Men det är ju på samma nivå, herregud. Nej, men jag tänkte på... Alltså, trots att man kanske bara spelar i Sverige då, så har vi ju jättemycket fint content tack vare dig. Men i många andra sporter så har du ju absolut inte det förrän du är world wild famous.
Nej, men precis. Nej, men det var ju för mig vad det handlade bara om, att i början så var jag, tyckte det var så kul med paddel för att man själv var så biten, så som alla blir. Och så insåg man att det fanns ju ingenting att kolla på, och spelarna hade inga bilder, ingen la ut någonting från tävlingarna och sådär. Liksom. Så
det var någon sån suddig printscreen från en sån fulstream.
Ja, men och det var bara de här, jag är så trött på de här, du vet... Alltså det är fine, men de här bilderna man tar innan eller efter match där man står framme med nät och visar vilket rack man spelar med liksom. Håller det som ett litet spädbarn liksom. Men det var ju bara sådana bilder. Det var ju liksom inga känslor. Det var ingenting som visade för folk som inte hade kollat på sporten liksom, att fan, det här är någonting, det här är en show ju.
Ja, men du gör
ju
fan.
Men det var en som skrev här när jag frågade. Ja, men det är viktigt för sporten, tänker jag. Så det är ju... Och det har ju varit en stor del till varför jag nu liksom också kan leva på att bara hålla på med media kring sporten.
Grymt, så
att, det har varit win-win ju, verkligen.
Mm.
Men det var en som skrev att hon är utan tvekan den bäst klädda bland damerna. Inte bland herrarna.
Och mig?
Bland damerna.
Gud, men menar de då på paddelbanan?
Ja, skrev på banan står det också.
Ja, okay.
Du klär dig bra utanför också.
Ja, det var det jag tänkte. Måste vara det de menar. Nej, men vad roligt. Det var jättebra, glad var på för. Banan. Men jag tycker att grejen är att jag tycker att jag har haft så oklar paddelstil på sistone, för att jag har fått så här lite för stora kläder och sånt. Ja, okej. Okay. Ja, men det var kul.
Nej, det tycker jag inte. Du kör ju oftast de här snygga grejerna från Adidas. Speciellt de här nu på sistone. De dressarna. Ja. Liksom. Klubbdressarna är jäkligt coola.
Ja.
Alltså.
Ja, men jag gillar ju att... dels är det sjukt viktigt att känna sig bekväm på planen. Så att det är ju en rätt stor del vad man spelar i. Det kan påverka mycket hur man känner sig. För du måste känna dig bekväm. Och det handlar inte bara om att det ska sitta skönt. Utan du ska känna dig fin också. Känna sig som sig själv och inte utklädd. Som man i början, så här, när det bara fanns så här random märken. Så vet inte, gick man ut som en jävla clown i så här fel storlek, för att de spanjorerna vet ju inte skillnad på typ S och XL. Så att Adidas är bra, Shout out.
Faktiskt. Ja. Men Adidas är väl, det får man väl ge. De är ju rätt så etablerade någonstans. Så att de gör ju snygga grejer.
De vet vad de gör.
Men det får jag hålla med om. Jag som ändå tar bilder, jag vet ju. Så att till exempel om man tittar på... Nej, vi ska inte slänga den här under bussen. Men du gör det bra. Ja, men du gör det bra. Men en annan grej som jag är lite nyfiken på innan vi rundar av, det är när ni tränar. Spelar ni någonting mot liksom killar? Alltså tränar ni mot killar kontinuerligt eller tränar ni alltid bara tjejer mot tjejer?
Ju mer och mer på sistone har det blivit mot tjejer. Dels för att det finns fler bra tjejer nu. Och för att man har väl insett att det är så stor skillnad. Det är ett helt annat spel. Yeah. Det finns killar som spelar liksom snarlikt oss. Men det är ändå stor skillnad. Så att helst, alltså vi försöker spela mycket med tjejer. Men jag har tränat massor med killar. Alltså i början, om man tänker 3-4 år tillbaka, spelar jag ju bara med killar i stort sett. Så det...
Vad är den största skillnaden? Är det här liksom... Att de kan trycka på, alltså när de kommer på en viss nivå, att de kan trycka för hårt liksom, så att det är orealistiskt mot match. Liksom.
Ja, dels det. Och sen blir det lite så här, man kan ha tränat lite så här på den här snabbare lobben, om man tar ett exempel. Och lite lägre snabbare lobben, som funkar skitbra mot Anto till exempel, om man tar, just nu hon kortast. Men, och så möter man då istället en kille som är 1,85. Man bara, nej, okej.
Okay. Ja, då är det jobbigt ju.
Ja, samtidigt, så,
jag vet precis vad du menar.
Ja, samtidigt får man ju anpassa sig, för du kan ju möta långa tjejer också, så att det är inte hela sanningen. Men alltså, det blir ett annat spel, och det är nyttigt att göra det också. Men grejen är att det är ofta roligare om man möter två riktigt bra tjejer. Det känns, det blir också lite mer på riktigt.
Nej, men jag fattar.
Och sen vissa killar är så himla så här, skäms så mycket om de typ förlorar, att det blir så här jobbig stämning eller så här, åka smascha på och tycker de det är jättejobbigt.
Det måste ju vara kul bara.
Ja, men man pallar liksom inte ta in de där variablerna när man tränar.
Nej, jag vet.
Nej,
men det handlar väl om... Men jag förstår, okej, men det blev mest tjejer så. För jag, men det är lite lustigt det där, för att Matilda och Ayla bjuder ju ofta in mig till sina games.
Ja.
Ska jag känna mig lite kränkt då?
Du ska då, känna dig lite feminin kanske. Nej, jag tänker att du kanske vet vad. Du spelar skolad paddel, tror jag.
Just det.
Mm.
Nej, men jag tycker det är svinkul. Mm. Vi får alltid väldigt jämna matcher och bataljer.
Ja, men jag har sett lite på Insta verkligen så här, att du spelar med dem. Du och Barre.
Ja. Jag och Barre har teamat upp. Än så länge har vi 2-0 i vinster mot dem. Men det har varit på det berömda varje gång. Så att det har varit jämna bataljer.
På det berömda, det har jag aldrig hört. Det är något sånt Göteborgs uttryck.
Nej, men det är väl man säger liksom, på fitthåret är väl från början. Men,
så,
men sen,
varför frågar
sen
jag
så, när man vill vara, och sen så när man vill vara lite PK så säger man på det berömda. Liksom, alltså att det var på det... Ja, på det berömda håret, om man säger.
Fan,
så
vad roligt att...
Det är på gränsen.
Alltså jag fick lära mig ett nytt uttryck.
Jag är gammal.
Ja.
Jag är ju svingammal, du ska inte glömma det.
Ja, men du
jag
är väl ibland,
jag är noga med...
snudd på 60-70 där någonstans, va?
Ja, nej, men jag har ju precis gjort min sista arbetsdag här. Och jag dricker i princip clean för övriga.
Kom till mig på psyket, så slutar vi cirkeln där.
Ja, men jag är där. Borderline PP heter jag snart på Instagram.
Då kommer jag inte... Jag
tycker synd om mig själv.
Snacka med dig.
nej, precis. Nej, men jag tycker faktiskt bara det är kul att spela oavsett, så länge det är bra games liksom. Och jag vet inte. Jag tycker generellt som i paddel och vissa andra, jag har ju tränat och tävlat mycket i CrossFit, och där är det också så, det finns ganska liten alltså att tävla mot tjejer där gör man, och då är det oftast liksom att det finns en damvikt och en herrvikt, men man gör samma saker och då blir det nästan alltid på exakt samma villkor oavsett, så att jag har blivit liksom så tilltvålad av liksom av tjejer så ofta i så mycket, så att jag liksom, jag ser det mer bara som att någon har ju jobbat mer än vad jag har gjort, alltså oavsett, så att jag vet inte, men det är väl någon typ av trygghet då kanske, att man inte känner sig jättekränkt av att förlora mot en tjej. Jag tror det skulle.
Nej.
Det är någonting vi måste tvätta bort ju.
Ja, herregud. Och alltså grejen är att det är ju jävligt, det är ju bra om vi kan blanda, för jag tänker tillbaka till tennisen och sånt, så var vi ju på, när det är ett träning, alltså när man inte kör match, då är det ju inget konstigt att blanda hej vilt, och då spelar det ingen roll om någon har lite avig spelstil, men det är ibland bara i match, om jag ska förtydliga det jag var inne på innan, som att vissa killar blir svårare att möta för att det ska kännas givande. Mm. Men typ träning och sånt, mm, är ju bara, herregud, jag ska inte exkludera någon här.
Nej, fatta. Ja. Ja, men det är ändå kul att höra, för att det är säkert många som undrar, varför spelar ni inte mer mot killar så att ni kanske
kan liksom utvecklas med
dem liksom. Ja, mm. Så din bandeja blir lite hårdare.
Exakt. Men du, jag får ju utmana dig i match, hör jag.
Ja, men det måste vi ju.
Fan, är du aldrig i Skåne eller?
Jo, men jag skulle säga för din skull jättegärna.
Ja, då kan jag för att jag och Tia och Amanda spelar ju väldigt mycket nu, så vi saknar ju en alltid.
Eller, alltså, men det är ju perfekt ju. Ja. Tia är ju, vad spelar hon?
Hon är ju egentligen backhand, men hon kör ju båda. Och jag och Tia kommer ju spela en tävling ihop här i slutet av september. Ja, det ska bli skitkul. Och då kommer hon köra backhand, såklart. Eftersom jag har ju inget tryck, så att jag måste ju spela forehand.
Nej, just det. Men för ett år sedan hade du inget alls.
Så om ett år kanske jag är backhandspelare. Jag började faktiskt som backhandspelare. Det tycker jag vi kan ta med här i podden.
Ja, du gjorde det. Ja. Och sen hittar du din plats. Men okej, vad är det för tävling då?
Det är en tävling på Paddle Crew. Toyota Paddle Open heter den. Sanktionerad A, B, C, D-klass. Jag tror vi kommer att spela A. Sist jag kollade så var jag A.
Det tror jag också.
Men, nej, men det ska bli jättekul. Amanda är nere och härjar i Europa. Så
det är därför.
Hoppar Tia in. Mm. Ja, vi är inte ovänner.
Men vi får väl köra en match innan hon drar till Europa då. Jag kan komma ner innan dess. Jag kanske till och med ska spela in det till YouTube ju.
Ja, där sa du det. Men du får kolla, de har så busy schema, för de ska ju, de åker ju ner nu till Madrid tror jag. De har massa för sig. Du vet, det är så gamling som jag kan inte hänga med i deras tempo. Så kolla deras schema. Och, men nu så bokar vi in någonting lätt. En utmaning. Men
jag skriver en utmaning, ja. PP utmanar.
Men du kör... Men okej, så du kommer köra forehand med Amanda då. Och så kör jag och Tia.
Ja, jag vet inte hur vi delar upp lagen. Ja, får vi lotta?
Ja, vi kollar på det.
Eller så får vi bara göra det som blir jämnast. Amanda, jag vet inte om... Vem skulle du säga är bäst av er tre då?
Ja, men det, alltså, nej, ja, det är Amanda. Det är lätt Amanda. Och sen så sätter vi...
Och jag är ju sämst av oss fyra, så det kanske blir jämnast då, faktiskt.
Det var ju inte det jag sa indirekt. Men tänkte jag bara att jag och Tia kanske skulle behöva träna då inför den tävlingen.
Ja. Ja, men det är bra.
Sen om ni förlorar kan du ju alltid säga att ni vill stärka vårt självförtroende. Så då har du en out där.
Just det, då har en out, ja. Mm. Det är min heder.
Exakt.
Precis. Ja, men, jag är super på det här. Men det här gör vi. Bra. Det här gör vi. Jag skriver till Bubblan direkt och kollar när de kan.
Perfect.
Och så får någon hjälpa till att filma helt enkelt.
Ja, det
vi har. Vart spelar vi då? Är det Helsingborg eller?
Nej, då drar vi ner till Skurup, till VAP Skurup, min hemmahall.
Fan, grattis till VAP förresten. Ja. Du har ju bytt.
Eller grattis till VAP eller grattis till...
Nej, grattis till VAP. 100%.
Ja. Grattis till VAP.
Hur känns det att ha VAP på bröstet då?
Det känns jättebra. Det är superb. Ja. Det
har varit sjukt om du svarar att det känns för jävligt. Men vad gör man inte?
Visst, klockan börjar bli rätt mycket lag, liksom, här. Och ja. Det börjar komma fram så här. Ni kan inte hålla uppe fasaden längre. För tröttheten och
jag har ju ändå alltid tänkt att när du ska vara med så borde vi egentligen typ sitta... Liksom på samma plats och dricka lite bubbel, för det vet jag att du gillar ju.
Det hade ju varit fantastiskt. Jag tänkte faktiskt innan så, jag var lite nervös inför att spela in så här, ska jag ta ett glas vin? Men jag gjorde inte det.
Du kan ju inte vara nervös, du ska väl snart ta över jobbet på VPT som kommentator också?
Ja, men det är ju piece of cake. Där är jag, går jag bara in i rollen liksom. Här ska jag ju sitta och...
Men du tycker det är kul att kommentera?
Jag tycker det är skitkul, ja. Superkul.
Du gör det så bra alltså.
Åh, vad snäll du är, tack så jättemycket. Ja, men jag vet inte, det är bara...
Jag hade sagt någonting annat annars.
Ja, men det vet jag.
Men du gör det verkligen bra. För jag har hört mycket och många, men jag sa det redan förra veckan att det är liksom som att du förstår att de som tittar vill veta mer om situationerna. Och då förklarar du det utan att få frågan. Det är väldigt bra.
Okej, tack. Ja, men jag vet inte själv. Jag klarar ju inte av att lyssna på... Jag har någon gång försökt lyssna på mig själv som kommentator. Jag tycker det är fruktansvärt.
Mm.
Men,
jo, men det är jobbigt.
Ja, men det är kul
att
höra.
Jag tror att varenda sund människa tycker inte om att höra sig själv.
Ja,
så,
men vad bra. Då är jag inte narcissist.
Så det är nog rimligt. Nej, precis. Nej, det kan du skriva bort från listan.
Skönt.
Ja, skönt. Nej, men det är, jag tycker så fortsätt med det. Jag tycker det är skitkul att du... orkar liksom göra det lite så på uppstuds på SPT och annat liksom. Jag tror att
jag tycker det är kul att kolla på matchen ändå emellan och har man dödtid. Jag är inte så att jag måste ligga i ett mörkt rum och typ meditera, utan jag kan lika gärna sitta där och jag gillar att snacka, så att då kan jag ju lika gärna göra det ut i sfären.
Ut bland folket. Men du borde ju också ha en egen podd ju. Det hör jag ju. Du har mycket vettiga grejer att säga och jag känner bara fan, avsnittet rinner iväg i tid och det finns så mycket mer. Man skulle bara vilja fortsätta köta.
Bjud in mig igen. Men jag har faktiskt snackat, och Nathalie Jarlskog som också, hon spelar en del i lite B-klass. Där. Vi snackade om att starta en podd, men det rann kanske inte sande lite, men ja, vi får väl se. Ja, Amanda, Tia, ja, vem vet. Vi får se.
Nej, men det har varit grymt. Alltså, som min hela take på det är ju att det är så jäkla kul, tycker jag, att prata direkt med spelarna om livet som spelare.
Ja.
Istället för att vara liksom, traditionellt sett så sitter man oftast bara och spekulerar, men det är roligt, tycker jag, att få det direkt från insidan, direkt från en tävling eller så, direkt från huvudet av en spelare liksom.
Ja. Och jag gillar att inte, alltså att man snackar lite, inte bara paddel, det tycker jag är snyggt.
För nej.
Att vi är ju, man är ju mer än bara en sak.
Ja, men man är 10% människa också ju.
Ja.
Man är inte bara
ja, jag men jag är kanske bara 8, men
max då. Max.
Ja. Ja. Det har varit en ära
var kul
att vara här.
Och nej, men det är ju mysigt att ha med dig.
Du får, om Simon behöver en paus från dig eller du behöver en paus från Simon eller om ni har bråkat eller någonting så kan jag vara stand-in.
Ja. Men du vet, det är ju ingen slump att podden heter Proffset och jag. För att då är det så här, proffset kan man alltid byta ut.
You're fucking out of here, man!
Speciellt när han förlorar matcher som han gjorde nu i avgörande
ja,
sätt. Nej,
alltså.
Fan, vad synd.
Man skulle vilja höra honom. Men han, förra matchen innan den då, om man säger, innan de gick till previafinal, då mötte de ju samma lag som vi mötte i om bronsmatchen i EM.
Som Bruno och Anton andra som förlorade mot, eller hur?
Precis.
Ja, sjukt starkt att slå dem så enkelt.
6-1, 6-2 typ, något sånt där.
Jäklar. Ja, men de är var... grymma, Simon och Kaj ihop är ju fan, alltså ja, det var ju
jag kommenterar ju också.
Ja, jag kommenterar ju finalen på SBT och det var ju, alltså det var ju spel mot ett mål och då ändå Anton och Bruno gjort en fantastisk tävling.
Verkligen.
Men alltså det fanns ju ingenting för dem att göra och det sa de ju också att, alltså Simon och Kaj var ju så brutalt bra, det var ju som att de gick in för att vi ska inte förlora en enda boll.
Nej, precis.
Så de var ju riktigt heta, skitkul att se.
Det var mäktig uppvisning. Men det är också som då, båda spelade bra, båda var i zonen. Då är det svårt alltså.
Ja, det är bara en tidsfråga till dem. För detta var previafinal. Eller var
så
det?
Nu torskar de i... Nej, men det var previafinal. Så att de torskar ju previafinalen. Okay. Ja. Så de hade de vunnit ens hade de ju varit i previa.
Och där är det två matcher oftast, eller? För att komma in, eller tre till och med?
Ja, det är tre till och med där, ja. Precis. Men
de tar ju stadiga kliv och det tar ju tid. Det är, ibland känns det som att vissa medelplusspelare tror att ja, men åk ner och sen efter en, två tävling så borde du vara i huvudtävlingarna, så har du inte där att göra. Men
nej,
herregud, det tar
så.
Ju tid att etablera sig och hitta sin plats där. Och, så de gör fan en jävla jobb.
Ja, och det är också, du vet, så här, man åker långt och så kanske man har en dålig dag eller så får man en tuff lottning och det kan... Jag vet ju som att Simon berättade att det var ju det sjukaste han har varit med om vad det gällde värme och luftfuktighet och sådär. Alltså, okay. Och det är lika för alla ju, men han sa att det var så jävla jobbigt att andas och sådär. Så att det är ju det som gör att man får erfarenhet, men det är ju, han jagar ju poäng. Så att till slut så kanske han får någon mindre match i ryggen liksom, och då är man ännu piggare i en sån match. Och då kanske man vinner det avgörande tiebreaket liksom, i en,
exakt.
En sån match. Men du är inte sugen på att testa vingarna på en VPT, ett VPT-kval eller sådär?
Jo, men det kommer jag göra.
Du kommer det?
Ja, absolut. Det är inget bokat
nyligen. Hör upp nu, paddel direkt.
Anna Åkerberg ska ut i Europa. Jo, men det kommer.
Fan, vad kul.
Ja,
men med, det är lite... ska du hitta någon... Ska du hitta
Nej,
någon
jag tänkte köra själv, där då? Tänkte jag.
Ja, okej. Okay. Ja, du kör så.
Ja, men det går ju bra nu, så att...
Surrogat.
nej, men så glad. Nej, men jag... Givetvis, jag vill hitta någon... Alltså, drömmen hade ju varit att hitta någon spanjorska som ändå har, är lite etablerad där nere. Ja, så det är så bara klart. Att börja
med lite
dra
poäng.
I trådar, om man ja. Säger så. Så att
men det
kommer.
Får väl Vappe hjälpa dig med. De har ju både muskler och kontakter.
Shoutout!
Shoutout! Ja, men fan vad kul. Men det får du göra snart ju.
Ja, det får jag göra. Jag håller med.
Okej, men då har vi utarbetat någon liten to-do här. Du ska prata med chefen och prata om att du ska gå heltid på bögpingisen. Du ska tvåla till mig i en match och du ska testa vingarna på World Padel Tour.
Skönt att kunna köra en timme samtal med dig och sen bara veta okej, nu är det detta som gäller.
Precis. Jag menar, allting handlar om att ha en tydlig plan.
Du borde jobba inom psykiatrin och strukturera upp vilsna själars liv.
Varför tror du jag har för mycket gjort de dagarna?
Det är underbart.
Nej, men fan vad kul. Men jag önskar dig lycka till, Anna. Och vi kommer ju höras snart igen, såklart. Vi tjötar ju hela tiden, så att mig blev du inte av med.
Men bra, det känns tryggt. Det tack känns för att tryggt. Jag fick vara med. Och hälsa tack Simon.
Tack för att du ville vara proffset denna veckan. Och jag behöver en låt här nu. Klockan är 22, men jag behöver något som gör att jag orkar sitta och jobba till 01. Vad har du?
Då tycker jag att du ska sätta igång 25 med Oskar Lindros. Jag är lite nostalgiker, så jag gillar ju lite... Alltså den är inte jättegammal, men ändå
min fördomsfullhet
gammal.
Är att du liksom gillar typ rock och sånt. Men du blandar det.
Sa lite rock? Nej, det är inte... Nej, det är inte.
Är det sant?
Det var helt fel. Jag gillar typ schlager. Alltså jag är skittönt i musiksmak. Jag var ju minst lika lycklig som Viktor Stjern nere på EM i Marbella när Björkman lurade dit Linda Bensing.
Det var
jag var ju
så
helt
alltså.
Förstummad. Ja, jag älskar schlager. Men denna är någon slags gyllene medelväg. Pop gillar jag också.
Ja, men pop, det är väl en sån grej som hälften kommer få ont i öronen. Men det är lite vanilj ju. Ingen hatar vanilj.
Nej,
men man kanske inte väljer det.
Nej, men just med musik är jag vanilj. Men jag är rätt så arg och sådär bråkig annars. Så att någon gång måste jag få vila i att vara lite töntig.
Ja, nej, men jag fattar. Men jag tänker att jag vill hitta låten på YouTube för att se... Det är så kul, du vet, som Justin Bieber Baby är ju den mest dislikade videon på YouTube.
Okej.
Okay. Den har flest tummar ner. Men det är också en av de mest spelade låtarna. Men tittar man på Oskar Lindros 25. Han har ju inte överdrivet mycket. Lite besviken på antal visningar här. Om du skulle gissa, vad tror du?
Gud, det här kan landa så fel.
Ja.
600 000.
8569.
Åh jävlar!
Det är helt
men
sjukt.
Vet du vad? Det är för så här, folk som lyssnar på pop, de orkar inte ens lyssna på mer än hitten. Så att popmänniskor
är lata.
Men
han
har
ju med på Spotify såklart. Där är han ju stor ju. Men
jävlar vad jag övervärderar honom där.
Men den har legat där ändå sedan 2018, så att den har liksom haft sin tid.
Men du gör en tjänst nu, gå in och lyssna på den dagligen. Typ bara 10, 15, 20 gånger om dagen.
Jag tycker vi rullar den och tackar Anna för att du var med. När går du och lägger dig ikväll då?
Jag ska kolla lite serie. Ja, 12 kanske jag somnar.
Ja, 2 timmar lagom. Till då.
Ja,
ja men vad fan. Jag dricker upp min clean, dunkar på 25 och så säger vi tack snälla Anna.
Tack, hejdå.
Ta hand om dig, vi hörs.
Samma, hej. Come on.
Snyggt. Come on. Viktig. Fick vi ett come on från Anna också.
Som en sommarkatt. Det är slut, som om vi Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.